CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dödsskjutningarna i landet är inte bara ett storstadsproblem.
Antalet skjutningar har ökat markant i mindre och mellanstora städer sedan årsskiftet jämfört med tidigare år.
Igår sköts två unga män ihjäl i Varberga i Örebro.
Här är TV4-nyheten om ett mord sent igår kväll på en ung man i Kalmar.
Sen årsskiftet har 30 personer skjutits ihjäl, varav hälften i mindre eller mellanstora städer.
Ska man som Eskilstunabo känna sig orolig?
I grund och botten så ska man inte behöva känna sig orolig, men jag har full respekt och förståelse för att när sådana här skjutningar äger rum, att det påverkar både trygghet och säkerhet.
Ja, vi har sedan länge vant oss vid rubriker om allvarliga våldsbrott. Mord med skjutvapen på öppen gata. Men med tiden har brottsplatserna blivit andra än tidigare. I förr så sömniga små och medelstora städer som Kalmar, Eskilstuna och Örebro skjuts unga män nu ihjäl på samma sätt som tidigare mest skett i storstädernas ytterområden. Vad är det som händer? Varför händer det? Och vad ska vi förvänta oss för utveckling framåt? Och vad kan göras åt den här mycket oroande trenden? Det ska vi diskutera i denna fredagsintervjuspecial som har rubriken Gängkriminalitet från förort till småstad. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och allra först ska vi göra det med Peter Torstensson som är poliskommissarie i Region Väst. Välkommen till fredagsintervjun special.
Tack.
För en månad sedan ungefär skrev du en debattartikel i Expressen som hade rubriken Hela landet är på väg mot Rinkebys problematik. Jag tror många hajade till när de såg den där rubriken. Vad var det du ville säga med artikeln?
Rubriksättningen stod inte jag för, utan det gjorde Expressen. Men det blev ju kanske tack vare det ett enormt genomslag i den här debattartikeln jag gjorde. Och jag kände väl det. Jag gjorde en reflektion tillbaka till den tid då jag jobbade i Rinkeby och Tensta i början av 2000-talet. Och jag ser ju, tyvärr får jag säga då, samma tendenser i de orter jag jobbar i idag. Det har jag gjort några år. Med en riktig fart tog väl det här 2015 i samband med den stora migrationsvågen som kom då.
Om vi börjar med hur det såg ut i Rinkeby när du jobbade där, för du bodde ju också på Järvafältet om jag har förstått det rätt. Såg du någon utveckling där i negativ riktning och hur började den och hur fortsatte den?
Ja, och det är väl just det som jag ser i de här småorterna idag, att precis det vi upplevde då i Rinkeby-Tensta på den tiden, och det hade ju börjat några år innan jag kom dit. Jag kom väl dit 1995, och det var ju då att man hade på den tiden gängbildningar, etniskt blandade grupper där det fanns ju nästan inga, om man säger, svenskfödda ungdomar i de gängen och knappt några kvar som bodde i de här områdena heller vid den här tiden. Och det man började med det var ju det som förr hette snatteri, som idag kallas ringa stöld. Mycket skadegörelsebrott, vi hade en del väskryckningar och sådana här saker då. Och en del trafikbrott där man körde runt på trimmade mopeder och så.
Du skrev att det var ungefär 30 individer som stod för nästan all brottslighet då, av den här karaktären. Så de allra flesta var laglydiga, men de här 30, de var väldigt problematiska. Och ni gjorde någon form av anonymiserad lista på dem där, vilket det blev ett väldigt liv om. Det har man ju lite svårt att förstå idag varför det blev. Varför blev det det?
På den här tiden så var ju, alltså, det var ett väldigt känsligt ämne, upplevde vi, att kommunicera. Och vi försökte, eller från linjepersonalen, att kommunicera den här problematiken utan större framgång, vill jag påstå. Jag kände väl att ju högre upp man kom i den polisiära ledningshierarkin, desto känsligare blev den här informationen.
Och vad var det exakt som var känsligt i den då? Var det just den här etniska faktorn som du var inne på, eller var det något annat?
Nej, jag upplevde att det var det. Att det vid den tidpunkten hade börjat bli så att de här frågorna var väldigt, väldigt känsliga. Och som sagt, när den här faktaproblematiken skulle kommuniceras, upplevde jag att man blev mindre villig ju högre upp man kom i den polisiära hierarkin att lyfta detta. Och det ledde ju då till att frustrationen blev så stor bland oss som jobbade i linje att den här anonymiserade listan togs fram. Och den kommuniceras lokalt då, med till exempel socialtjänsten. Men det läckte ut till media och sen så blev det allmänt känt då i massmedia.
Och vad blev konsekvensen av att det där blev allmänt känt i massmedia?
Ja, det blev en upprörd debatt. Och jag upplevde att en hel del av den kritiken som blev det kände jag att vi misstänkliggjorde oss i viss omfattning. Så det fanns ju både och, kan man säga. De som tyckte att det var väldigt positivt att man lyfte problemet och de som tyckte att nej, det här var inte bra.
Och när vi säger anonymiserad lista, bara så alla förstår, vad var det som fanns på den där listan egentligen?
Ja, då fanns det kön, och det var ju män allihop. Och sen fanns det ålder, hur gamla de var. Och sen fanns det den belastning de hade, alltså de brott de misstänktes för. Och det var ju, vi pratar nu om de allra värsta då, 30-35 killar. Och där fanns det medhjälp till värdetransportrån hade vi på den listan. Vi hade våldtäkter, vi hade vapenbrott. Men jag kan väl säga att det fanns ju 10 000 ungdomar mellan 0 till 20 år i det hela den här stadsdelen. Av dem förekom 360 minst en gång varje år i polisens register. Ungefär ett 60-tal två gånger. Och så var det då den här gruppen, 35 killar ungefär, som förekom mellan 3 gånger upp till, jag tror, 40 gånger på ett år.
Mm. Den här listan, där fanns alltså inte någonting om föräldrarnas ursprungsland som kunde göra det känsligt på det sättet. Utan det var just bara att ni singlade ut en grupp som särskilt problematiska. Det var det som var problemet.
Ja, och sen de facto som upplevde det då att det här var killar av utländsk härkomst, utlandsfödda eller personer då som var födda i landet med utländsk härkomst. Och den uppgiften upplevde vi var ju väldigt känslig för media bland annat att hantera på den tiden.
Mm, men alla som bodde där hade ju nästan utländsk härkomst väl, va? Så då är det, vore det ju nästan en skräll om det vore något annat i den där gruppen, tänker jag.
Ja, du har ett logiskt resonemang.
Okej, okay, men så där såg det ut där. Och vad var det för verktyg som ni saknade då? Eller varför blev det som det blev? Varför gick utvecklingen åt fel håll där i Rinkeby-Tensta där du jobbade?
Nej, vi upplevde väl det att de här killarna, de här 30-35 då, som de var i stort sett immuna mot åtgärder ifrån samhället. Och det är ju så, fram till år man fyller 21 i Sverige så är ju grunden så att man ska hålla ungarna borta från kriminalvården, och det är ju grunden ett sympatiskt tänkesätt. Problemet är bara att socialtjänsten har normalt sett inte, upplever jag då, muskler att hantera det där. Och man drar sig också för att göra de här tvångsomhändertagandena enligt lag om vård av unga. Man drar sig för det, upplever jag, nästan för långt, och det upplevde vi även på den tiden. Att en del av de här var ju oerhört aktiva. Den yngste vi tog med hasch tror jag var 11 eller 12 år gammal.
Mm.
Så när de kom upp, när de blev straffmyndiga sen i 15 års ålder, då hade de en väldigt tung belastning i flera fall. Och vi upplevde att socialtjänsten stod i stort sett maktlös inför den problematik de här killarna hade.
Och du nämnde det själv då att det är, och vi ska ju återkomma till det när det gäller de små städerna. Det här är ju alldeles uppenbart kopplat till en migration och då en integration som inte har funkat. Den faktorn i det här då, vilken är den? Som du ser det, vad har det här utanförskapet som har att göra med att föräldrarna inte kommer från Sverige från början och så vidare. Vad spelar det för roll i att socialtjänsten inte når de här ungdomarna och så vidare?
Jag upplevde väl när det gäller Rinkeby-Tensta att vi jobbar ju väldigt nära allmänheten och lokalpolitiker och annat. Och det finns nog inget annat ställe jag har mött så mycket frustration kring det svenska samhällets oförmåga att hantera lagöverträdare, grova brott och annat, som just i de här områdena. Och sen så så kände väl vi så fort man började liksom få någon social ordning där ute så fylldes det på med stora grupper nyanlända och så fick socialtjänst, skola, fritid. Man fick börja om hela tiden och det upplevde man också väldigt mycket bland de boende där att de kände att herregud ska vi aldrig få lugn och ro här ute.
Så de som hade migrerat till Sverige tidigare, de var otroligt frustrerade över att polisen och andra myndigheter inte lyckades då alltså?
Ja, så upplevde jag det.
Du flyttade ju tillbaka till där du har dina rötter va? För de är väl i västra Sverige, eller hur?
Jajamän.
Då när du kom tillbaka och började arbeta i Värmland, där ser du liknande tendenser. Det var ju vad som stod i den här artikeln du skrev. Vad är det du ser där då?
Man kan säga, jag kom ju då till närpolisområde Säffle då, som chef i början av 2000-talet. Och där hade vi då Värmlands största flyktingförläggning med ungefär 700 boende. Den första helgen jag var ansvarig för verksamheten där så hade vi ungefär 70% av alla ärenden vi hanterade den helgen var ju kopplat till flyktingförläggningen. Och på den tiden ett 20-tal personer från öst som hade kommit dit och som stökade runt i stan och det gjorde de varje helg. Så att, det var väl första gången som jag såg den här konsekvensen att det även hade förändrats ut i landsorten. Sen nu idag jobbar jag ju i Dalsland då, i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Bengtsfors och Åmål de ligger ju plats 8 och 12 i Sverige att per capita tagit emot nyanlända 2015. De fick ju, så att man hade ett 50-tal innan 2015 då, per kommun där så gick man upp till 700-800, stundtals upp mot 900 nyanlända. Och det blev ju en stark belastning då på skolor, på socialtjänst, fritid och andra samhällssektorer.
Mm, och det här är ju människor som jag tror jag vågar säga sköter sig väl i hemländerna. Och när i mötet med Sverige då så händer det här gång på gång. Förstår jag det som att områden med en väldigt hög koncentration av människor som inte har sitt ursprung i Sverige, de spårar ur ju. Och nu håller det på att hända i orter som Eskilstuna och Örebro, det kanske har hänt redan, men det är ju en klart negativ trend i alla fall. Och du måste ju också ha funderat över vad det där beror på. Vad är det i mötet med Sverige som blir så fel?
Det jag känner är väl att det vi talar om, det är ju precis som det var i början då Rinkeby-Tensta där vi upplevde att en liten, mycket högaktiv, jag vill säga hyperaktiv grupp som utnyttjar det svenska rättssystemet, man utnyttjar det svenska sociala systemet, man utnyttjar den företeelsen att vi har en väldigt humanistisk attityd inom rättsväsendet till exempel. Att vi, som jag sa förut, vi undviker att låsa in folk så länge det går alltså. Och ja, kanske finns det något i det. Det finns en bild som jag inte riktigt köper och det är det att många som kommer till Sverige är så rädda för den svenska polisen. Min bild är tvärtom. Jag upplever att man nästan omedelbart när man kommer är ganska, och då pratar vi om den här hyperaktiva gruppen, man är oerhört inläst på hur vårt rättssystem inte fungerar, om man får använda uttrycket, och hur den svenska polisen, hur vi uppträder i förhållande till den polis de är vana med, säger så.
Man känner sig rätt säker på att man inte kommer bli inträngd i någon gränd och få en massa stryk då, som man skulle kanske kunna få i andra länder.
Ja, jag blir förvånad när man ser alltså människor också som kommer hit som tillfälliga besökare. Vi har ju sedan många år problem med östeuropeiska ligor och de internationella brottsnätverken som är oerhört kunniga, vill jag påstå, på vad vi inte får göra i Sverige och vad alltså det svenska rättssystemets regler och begränsningar.
Och det utnyttjar de, uppfattar du då?
Ja, det gör de i högsta grad.
Än en gång, så du säger ju att de allra flesta sköter sig, men det är en grupp då som är ändå tillräckligt stor för att ställa till en massa problem, som du kallar hyperaktiva. Varför klarar vi inte det då? För en sån grupp finns ju fanns ju redan innan i den svenska populationen. Det går en film om Clark Olofsson nu till exempel på tv.
Mm. Ja, alltså jag försöker ju som polis då, och nu är det ju personlig uppfattning jag uttrycker. Jag är ingen officiell företrädare för myndigheten i det här sammanhanget som vi pratar nu och jag nu. Men det är ju vad jag ser som jag försöker beskriva. Jag tycker att det är ganska mycket vunnet om vi som jobbar inom polisen vågar beskriva en verklighet. Sen kanske då, alltså verktygslådan och besluten och så vidare, vad ska vi göra åt det här? Det blir ju mer egentligen en politisk fråga i stor omfattning. Sen så tittar vi på polisens organisation. Så tror jag faktiskt att det vi gjorde 2015 när vi centraliserade polisens organisation väldigt, väldigt, i väldigt, väldigt stor omfattning inte har bidragit positivt till det vi ser idag. 70-80% av brottsligheten är ju lokal. Och vi har, upplever jag, gått väldigt långt i en industrialiserad riktning när det gäller en övertro på att kunna hantera brottsligheten på det sättet. Vi ska komma ihåg att väldigt mycket av, man tror idag att vi ska kunna hantera brottsanmälningar digitalt, till exempel att folk ska mejla in tips, mejla in brottsanmälningar, man ska prata i telefon med handläggare på polisens kontaktcenter. Bekymret är att i många av de här utsatta områdena så är det ju ganska självklart att de kan inte kommunicera på svenska språket i skrift, de kan heller inte kommunicera muntligt på ett tydligt och bra sätt. Och det är ju inte saken lättare, vi har redan problem där att folk inte vågar anmäla. Vår organisation upplever idag blir ett hinder för den nära kontakten att komma närmare medborgarna, vilket ju faktiskt var syftet med omorganisationen.
Ja. Du skriver i debattartikeln Expressen också så här, då citerar jag: våra egna poliser jobbar ofta som ensam patrull och har med tiden allt oftare fått backa vid ingripanden och invänta förstärkning som ibland kan dröja en timme. De får i bästa fall tåla förolämpningar, i sämsta fall hot och våld. Respekten för polisen minskar gradvis hela tiden. Slut citat. Kan du ge exempel på några sådana här situationer du har varit med om eller som du känner till väl?
Ja, några exempel vi har haft, det är ju, och som jag säger, det här hade vi ju aldrig förr. Utan det här är ju helt nya företeelser för oss, att grupper, stora grupper av ungdomar i ganska ringa ålder samlas väldigt snabbt. Och det kan handla om till exempel när nu i närtid när man ska beslagta en bil som en person har kört utan körkort flera gånger. Och då har man möjlighet in i trafikbrottslagen att ta den bilen i beslag. Och när då en ensam patrull då med två polismän ska göra den här åtgärden så ringer man ihop en massa folk. Och man har alltså ett hundratal personer på platsen som försöker hindra det här, den här tjänståtgärden. Och de får alltså larma, som vi säger då, när man är i ett underläge eller ett begynnande underläge. Och det tar alltså 45 minuter innan första förstärkande patrull kommer på plats. Och det är ju bara, vill jag påstå, ett under att inte kollegor kommer till skada. Jag är orolig för att det kommer att ske. Och vi kan inte ha det så här, upplever jag det.
Nej, men den där situationen du beskriver då, där tappar också polisen en hel del av sin pondus och auktoritet då, när man måste vänta 45 minuter och inte kan göra någonting. Man blir övermannad av en massa ungdomar.
Ja, det är helt riktigt. Det är absolut inte bra. De här kollegorna får ju stå då i 45 minuter och ta emot både hot och förelämpningar, och det kastas i viss mån även föremål på dem då vid det senaste tillfället. De hade en väldigt, väldigt besvärlig situation. Precis som du säger så gynnar det inte respekten för svensk polis. Det gör det inte.
Och var utspelades just den här händelsen då?
Ja, det var i Dalsland, detta hände.
Men det är ju ett bra exempel på det här du beskriver. Du ser samma utveckling i de här orterna då som du tidigare såg när du arbetade på Järvafältet i Stockholm. Och genom åren där nya negativa förändringar har skett, när gränser för vad vi trodde var möjligt då i Sverige flyttas, så har vi ofta fått höra både från polisledningen men också politikerna att nu är vi på rätt väg och det vänder snart. Och sådär. Vad ligger bakom att de hela tiden har sagt så? Tror du?
Jag hörde ju en hög chef förra året under våren som säger att nu har vi lagt snaran om halsen på de gängkriminella. Om jag vore gängkriminell skulle jag lägga av nu. Och det vet ju att flera kollegor som jobbade i det området blev väldigt upprörda över det uttalandet. För det är ju ett exempel på där man av någon outgrundlig anledning beskriver vår verksamhet som mer effektiv än vad den är, och det kan ju också i förlängningen leda till att politiker lutar sig bakåt och känner att ja, men det är nog bra, polisen är nog på gång att lösa detta, när verkligheten är en helt annan.
Och vilken är verkligheten då, om du skulle prata om trenderna här, alltså vart är vi på väg?
Ja, jag kan bara se senaste månaden, den 4 maj gjorde jag min debattartikel, nu kan jag faktiskt se att fler och fler poliser börjar gå ut även i ganska i högre ledande positioner och faktiskt medge att vi har ett väldigt, väldigt besvärligt läge i landet just nu. Och det jag ser och det jag är bekymrad över, att som är den här, om man säger, perfekta stormen, det är alltså när de allra minsta samhällena och de mindre städerna i landet, och då pratar jag städer med kanske 20-25 000 personer, skulle vi börja få de här problemen i ännu större omfattning, så är det ju så att sen 20 år bakåt så har vi i stort sett, jag ska inte säga utraderat polisen på de orterna, men de är alltså, i vårat fall så har vi idag en tredjedel kvar av den polisresurs vi hade 2008. Och det ser likadant ut på andra sidan regiongränsen här i södra Värmland. Och vi har en mycket stor rekryteringsskuld i svensk polis. Det kommer ta många, många år innan vi är i kapp. För det var ju faktiskt så att det var tabu inom polismyndigheten att prata om att vi hade bristande resurser till bara för några år sedan. Personal i linjen har försökt internt att föra fram det här, men man har inte lyssnat. Och det leder alltså till, jag vill påstå, att det blir en radikalisering bland personalen. Och då ser man inget annat alternativen att gå ut i media. Jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt. Det här skulle polismyndigheten kunna vara mogna att hantera internt, tycker jag. För det gynnar inte förtroendet för verksamheten och för polismyndigheten att vi har poliser som jag själv som är ute och svänger i media i de här frågorna.
Rimligtvis så ligger ju de här små och medelstora städerna ändå efter i den här negativa utvecklingen jämfört med etablerade utanförskapsområden kring våra storstäder såsom Rinkeby, Tensta, Biskopsgården i Göteborg eller Rosengård i Malmö. Finns det några lärdomar att dra därifrån som kan vara till hjälp nu för att undvika att vi om 10-20 år har 100-200 utanförskapsområden i Sverige och just belägna då i små och mellanstora städer?
Jag tror det allra första och viktigaste är att erkänna att vi har ett problem. Och det gäller både politiken, det gäller polisens ledning och så vidare. Och det har ju vår rikspolischef bland annat varit betydligt tydlig. Han har varit tydlig de senaste 2 åren, särskilt upplever det. Men jag upplever att på nivåer under honom, på lägre nivåer, så håller man fortfarande på det här att man beskriver verksamheten allt för ofta i allt för positiva termer. Att vi är på gång, vi har kontroll, vi har gjort starka effektiva insatser, det gör att det är oroligt och så vidare. Och det kan det vara så, men jag tycker nog, när jag pratar med kollegor, vilket jag gjort över hela landet efter min debattartikel, väldigt många har hört av sig, så beskriver de en annan verklighet. Och det är det första, att man måste erkänna att vi har stora problem i landet och vi kan riskera att få dem över hela rikets yta i mer eller mindre omfattning om inte vi medger att det finns en problematik även där. För nu har vi möjlighet att genom olika åtgärder, socialtjänst, skola, fritid, polis, att agera gemensamt. Men då måste det också finnas en polis även ute på de orterna då som är värd namnet.
Säger Peter Torstensson, poliskommissarie i Region Väst. Stort tack för att du var med.
Tack ska du ha.
Hej, Ludde Hellberg här, undersökande journalist på Kvartal. Jag gör granskningar på många olika områden, exempelvis om skolan och om migrationen. Om du har tips är du alltid välkommen att höra av dig till mig på ludde.hellberg@kvartal.se. Och om du tycker om den journalistik som vi på Kvartal gör, så är det bästa du kan göra att stödja oss på regelbunden basis som månadsgivare eller som licenstagare. Gå in på kvartal.se/gava. Och läs om hur du gör. Tack för att du läser och för att du lyssnar.
Det här är fredagsintervjun special från Kvartal om gängkriminaliteten som gått från ett storstadsfenomen till att nu finnas i allt fler av Sveriges små och medelstora städer. Jag sitter nu tillsammans med en panel bestående av 2 erfarna journalister och en kriminolog. Dessa är inga mindre än Katarina Gunnarsson, reporter på Sveriges Radio Ekot, Lasse Wierup, författare till flera böcker om gängkriminalitet och kriminalreporter på Dagens Industri, och Manny Jerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Välkomna alla 3.
Tack.
Hej, hej.
Ja, ni har lyssnat på Peter Torstenssons beskrivning nu av hur han ser samma utveckling i små värmländska orter som han såg under sin tid som polis på Järvafältet i Stockholm. Vad säger ni om den bild han ger? Känner ni igen den? Jag börjar med dig, Lasse.
Ja, det får jag nog säga. Det har under lång tid varit så att de mönster man kan se i storstäderna har med viss eftersläpning återupprepats ute i landet, och det gäller ju även MC-gängen, Bandido, så Hells Angels kom till Dalsland och Värmland lite senare efter att man hade vunnit mark i Göteborg, Stockholm och Malmö förstås och så att det här är ju inget konstigt, just när man ser de förstärkningarna i sociala mönstren som migrationsvågen har lett till, så är det ju logiskt.
Mm. När det gäller MC-gängen så var ju de väldigt på tapeten då för 20 år sedan ungefär. Vad har de gått igenom för förändring? Har de också blivit delvis gått ihop med den här typen av förortsgäng, eller lever de fortfarande sitt eget liv?
Generellt kan man säga att de har backat från den här världen för att riskminimera. Det finns exempel på att man så att säga, har tagit fighten och att man finns med i gatumiljön och så. Bandidos i Stockholm till exempel har varit ett sånt exempel. Men när det gäller den dominerande organisationen Hells Angels så fattade man, tror jag, tidigt beslut att inte gå in och konkurrera på de marknader som de mer våldsamma och yngre och oberäkneliga och mindre förutsägbara organisationerna ägnar sig åt.
Har de trängts undan eller har de gått upp i den kriminella näringskedjan?
Specialisering tror jag man ska säga. Att man ägnar sig, de har alltid varit mera cost-benefit inriktade. Alltså vad kan vi vinna, vad riskerar vi att förlora? Våldet i sig efter att man fick sitt skrämselkapital genom att ge sig på vittnen, journalister, poliser, konkurrenter, så slog man sig till ro. Man var nöjd med att ha liksom laddat sina varumärken med den här farligheten, och därefter så handlar det om pengar i högre grad skulle jag säga. Och dessutom så står de med ena benet i en etablerad vardags tillvaro.
De är inte en faktor egentligen i de här småorterna. Det är inte de som omringar Peter Torstenssons polisbil i Åmål.
Nej, det var ju det. Det ska man ju säga. Det var ju det. Det är det jag menar. Liksom att det är naturligt att det är samma spridning i landet idag som man då gjorde när i Dalsland hängde på sig MC-västar och blev bandidos till exempel och så. Inspirerad av det som har hänt i storstäderna. Så att på det är en logisk utveckling.
Manny Jirell, om vi ska titta på det från forskningshorisonten, är det här någonting ni har sett komma? Att de problem som har att göra med gängkriminalitet som man mest har kopplat till större städer också kanske då börjar blomma upp i små orter?
Ja, i viss mån tycker jag man kan säga det. Jag satt på NOA för 3 år sedan nu och kollade på det man kallar nationella inhämtning, det som är underlaget till den här listan med utsatta områden. Och då noterar vi redan då att en hel del av de platser som inrapporterades, det handlade om småorter, glesbygd. Där problemen kanske inte var lika utvecklade som i våra utsatta områden, men resursen för att motverka problem var ju också mycket mindre. Så att den inverkan det fick på lokalsamhället blev likartad som man såg i de utsatta områdena. Så det noterar vi redan där på DOA. Och i forskningen har vi också ganska mycket forskning från England, när man pratar om något som kallas county lines, där storstadsgängen expanderar ut i små orter, där det är lättare att ta plats och man kan tjäna mer pengar.
Och hur dominerande blir, hur mycket påverkar de så att säga samhällena då, om det är en mindre stad? För jag kan ju med handen på hjärtat säga att jag bor i Stockholm och det där är ändå något som pågår i stor utsträckning någon annanstans. Det påverkar inte mitt vardagsliv särskilt mycket och jag rör mig ändå liksom ute i centrala stan och här ute där jag bor. Hur är det i de där små orterna skulle du säga, Manne?
Ja, det finns ju en potential för större inverkan, och vi ser ju också på en del städer där man har upplevt att hela staden påverkas. Till exempel Ronneby har ju varit på tapeten mycket i media. Och då handlar det delvis om att i de här lite mindre orterna, där blir det ju centrum av staden som man hänger. I Stockholm, där kommer du hänga i Rinkeby centrum, eller Tensta centrum, eller ja, ner i Botkyrka, ner i Fittja eller så vidare. Liksom. Men i de här mindre orterna, där finns ju inga sådana lokala centrum. Så att mycket av allt som händer, det kommer att vara i centrum för hela staden och därmed också kanske påverka fler människor.
Mm. Katarina Gunnarsson, är det här någonting, skulle du säga, som vi alla har sett på något sätt? Eller är det som Peter Torstensson säger, att eftersom polis och politiker har velat hålla lite god min och släta över problemen, så kommer det ändå lite som en överraskning?
Men jag tänker att jag har bevakat de här frågorna i nästan 28 år, eller i varje fall 20 år har jag varit ute i utanförskapsområden i storstäderna, och jag såg ganska tidigt att det här höll på att hända i små och mellanstora städer. Jag gjorde bland annat en serie som gick för 10 år sedan som heter Det delade Sverige. Det åkte till de här mindre orterna, mindre städerna som hade då redan börjat få de här utanförskapsområdena. Och för då pratade man väldigt mycket om att man hade misslyckats i de stora städernas förorter i Rinkeby, Stockholm, i Rosengård, Malmö. Men vad vi kunde se i den där serien var att den här typen av utanförskapsvariabler, det hade börjat redan växa fram då för 10 år sedan. Så att jag tycker jag känner igen mycket av det som vi har hört tidigare här, att det blir också väldigt påtagligt, som Manuel säger det här, att i de här mindre orterna så är det påverkar hela orten, för att man är liksom, man samlas på torget, det är inte lika segregerat på det sättet, så att det blir liksom, det är något som alla pratar om, alla berörs av på något sätt. Och sen är jag faktiskt inte förvånad, därför att det finns, bland annat när vi gjorde den här delade Sverige, så åkte vi runt i de här områdena, och man kan se, och man kunde se då redan för 10 år sedan, att det finns väldigt få enkla jobb att ta, de jobben är borta, det fanns ett enormt utanförskap redan då vad gäller det här med NEET, alltså ungdomar som varken gick i skolan eller som hade jobb eller som var aktiva för socialtjänsten, och bara flöt under radarn i Skäggetorp i Linköping till exempel, i Araby, Växjö, de bara gick runt där i någon slags ingenmansland. Så att jag tyckte att då redan för 10 år sedan när vi gjorde den här delade Sverige, jag och Marcus Eriksson, så fanns alla tecknen redan där. Och det kan man ju fråga sig, hur kommer det sig att det inte mer hände då?
Vi ska prata mer om precis det, men jag tänkte, det här sändes ju då för snart 10 år sedan, och ni besökte då stadsdelar som Hässleholmen i Borås, Andersberg i Halmstad, Lagersberg i Eskilstuna. Och just där träffade du en kvinna som hette Persa, och jag tänkte vi skulle lyssna några minuter på hur det lät när du mötte henne, och detta är alltså då 9 år sedan drygt.
Utanför en port i området står Persa med en kasse i handen. Hon har foppatofflor och mjukisbyxor. Persa kommer från Iran. Hon berättar att nästan alla som bor här i området Lagersberg kommer från Irak eller Somalia.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Själv hon bott i Sverige i 17 år, men aldrig haft ett arbete. Hon pekar upp mot ett av trevåningshusen där hon själv bor, och försöker räkna ut vilka som bor här som inte lever på försörjningsstöd.
Det är alla som här i området, det är arbetslös. Det är lång arbetslös, de är som socialbidrag, de är många barnfamiljer. Det är stor barnfamilj här i området, alla som är arbetslös. Både kvinnor och mannen. Och ingenting att göra.
Alla arbetslösa? Hela den här längan hus.
Ja, de båda arbetar och hemma. En går till skolan som SFI.
Många portar är det? 1, 2, 3, 4, 5 portar.
Ja, och en del längd bort också. Det finns alla storfamiljen där. Jag kan säga 100%, 90% här i området det är arbetslös. Det här området mest bara invandrare. Nästan 80-90% är invandrare.
Andelen socialbidragsberoende i just det här området i Eskilstuna är bland det högsta i Sverige. Nästan 70% saknar sysselsättning och många har långvarigt försörjningsstöd. Persa förklarar siffrorna med att svenska politiker är naiva som tagit hit så många invandrare. Politikerna är själva rika och bor så långt härifrån, säger hon.
Ni ibland så önskar att gå till riksdagen och skriker och skäller på politikerna. Som politiker bara hämta i som flykting hit och sen bara lämna. Men varför de hämtar mycket invandrare hit till landet utan att skaffa jobb till dem?
Du är arg på att politikerna tar in fler och fler invandrare när så många är arbetslösa redan?
Utan det är som landet som mest arbetslöshet. Bara de hämtar folk in utan jobb. Vad är det? Varför?
Vill du skrika det till politikerna?
Ja. De själva är rik. Det spelar ingen roll. De bara hämtar hit folk Och sen släpper.
Här i området som det här?
Här i området och hela landet. Mest här i Eskilstuna.
Sa alltså Persa till dig då, Katarina Gunnarsson. Och det här var ju då en del av reportageserien du nämnde, Det delade Sverige. Jag uppmuntrar alla att lyssna på den där, för det är intressanta bilder tycker jag, särskilt med tanke på vad som hände sen. Jag lyssnar igenom hela nu inför det här. Katarina, har du tagit reda på hur det har gått för någon av de här människorna som du mötte då? Det hade ju varit väldigt intressant.
Nej, jag har inte gjort det. Jag tänkte jag skulle göra det nu när det har gått 10 år. Men nu är det ju bara 9 år sedan jag gjorde det. Så jag tänkte jag ska återkomma till de här människorna. Men jag har gjort andra sådana här serier där jag återkommit till folk som jag intervjuat för 25 år sedan i liknande områden. Så jag har ju varit tillbaka. Men Persa är väldigt intressant, tänker jag. Hon bor då alltså i Lagersberg, Eskilstuna, där det har varit så mycket våldsdåd nu på senaste tiden. Det fanns ju en enorm utsatthet då, alltså redan för 10 år sedan, och barnfattigdomen hade ökat, eller risk för barnfattigdom hade de åren innan jag var där då ökat från 66-87%. Alltså det bara lyste red alert på Eskilstuna redan för då nästan 10 år sedan. Det var enorm arbetslöshet, bidragsberoende, många kvinnor som inte kom i arbete, många barn som inte klarade skolan. Det var massa såna här indikatorer på att samhället inte riktigt orkade härbärgera. Och många av de här enkla jobben som var essensen av den här serien kokar ner till då, de hade ju försvunnit i de här industristäderna. Och det tänker jag också är en av förklaringarna varför kriminaliteten har kunnat växa sig stark bland annat i Eskilstuna och den här typen av mindre industriområden eller industriorter. Därför att i storstäderna så kunde man ändå se att det fanns vissa tjänstejobb som man kunde ta om man hade låg utbildning. Men de jobben är ju mycket färre i Borlänge eller i Eskilstuna där många av våra flyktingar har hamnat. Det blir som att utanförskapet blir ännu starkare där på något sätt.
Vi ska bolla den till Manirell, tänkte jag. För att just det här med arbetslöshet beskrivs ju ofta då som en trigger för att det skapar kriminalitet. Och just i Eskilstuna intervjuade jag kommunalrådet Jimmy Jansson. Och det de hade gjort där var ju att de hade dragit ner enormt på sina socialbidragsutgifter. Alltså skärpt då egentligen. Vad vet forskningen om korrelationen mellan att vara utan jobb och att bli kriminell egentligen?
Ja, korrelationen finns ju där. De som inte har ett jobb är mer benägna att vara kriminella. Men den effekten är nog egentligen inte så stor som man kan tro. Det finns en del studier som till exempel tittar på vad som händer när helt plötsligt en hel fabrik läggs ner. Vad händer med de där som helt plötsligt tappar jobbet? Och ja, de begår lite fler brott. Och det är alla möjliga brott. Lite fler stöldbrott som kanske är för att kompensera mindre inkomst. Men också mer alkoholrelaterade brott och så vidare som förmodligen har att göra med mer fritid. Men den där effekten går över efter något år. Och då är det inte någon större skillnad längre. Så jag tror att arbetslösheten är viktiga av många skäl och den kan påverka brottsligheten, men den har inte så stor inverkan som man ibland kan tro.
Så när vi tittar då på den här utvecklingen som ändå är rätt oroande, när vi nu också ser att det skjuts ihjäl folk i gänguppgörelser runt om, också i små städer på ett annat sätt än tidigare. Var söker ni forskare förklaringar till att det blir så här?
Det finns många olika förklaringar och det är svårt att hitta en enstaka förklaring. Jag tror att de socioekonomiska frågorna om arbetslösheten är en pusselbit som man behöver ha med i beräkningarna. Men sen handlar det också om att det här är kriminella strukturer som växer fram över tid. Och lite grann som vi hörde där med exemplen från reportagen för 9 år sedan. Så när jag var nybakad forskningsassistent för 12 år sedan på Malmö universitet, då undersökte jag ett område i Malmö som heter Bellevuegården. Och det var inte känt som ett dåligt område då. Men allting jag mätte där, det såg ganska dåligt ut. Det var ganska hög arbetslöshet, ganska mycket otrygghet. Man litar inte på sina grannar. Och då fanns förutsättningarna där. Det fanns redan ungdomsgäng. Och sen behövdes det bara att vi byggde på några generationer med kriminella. Fick en lite större strategisk förmåga. För att det sen skulle bli ett sånt här område med mycket skjutningar. Några år senare hade Bellevuegården 2000 invånare på Stensjögatan och Delsjögatan. 5 skjutningar. 5 personer som blev skjutna. Det är en oerhört hög siffra på ett sånt litet område. Och numera är också området klassat som ett utsatt område. Så det kan vara sådär att det byggs på över tiden helt enkelt.
Ja, mycket intressant att det då är som att man skapar en slags perfekt storm då för att det ska växa fram sån här. Och då är ju frågan, Lasse Wierup, vad är det för saker som ligger bakom att vi skapar jordmån då i så fall för att det ska växa upp såna här kriminella strukturer på fler och fler ställen runt om i Sverige, tror du?
Jag tror att det har att göra med att vi har accepterat väldigt hög risk. Många riskfaktorer som vi har blundat för. Samtidigt så har vi inte stärkt upp skyddsfaktorerna. Och det finns ju mängder av exempel på det. Det var naturligtvis en risk när vi gick med i EU och tog bort gränskontrollerna. Det var en risk när vi byggde Öresundsbron. Det var otroligt mycket lättare att föra in vapen och narkotika och annat. Och det var en stor risk naturligtvis när vi såg att unga män som generellt överrepresenterade i brottslighet dominerade bland de ensamkommande till exempel. Vi har diskuterat många andra områden, rättare sagt. Sverige har varit bra på att minimera risk i allt från att bostäder ska handikappanpassas och Volvo var den första bilen som tog fram med trepunktsbältet och så här. Va? Men när det gäller den sociala utvecklingen så har vi av olika skäl blundat för det här och varit beredda att ta väldigt hög risk för att vinna någonting annat.
Du måste ha funderat över varför vi på just det här området har varit beredda ändå till, alltså det kunde ju ha gått bra så att säga, men vi var ändå beredda som samhälle att ta de här riskerna. Vad kan det bero på?
Ja, som sagt, man har velat uppnå någonting annat. Och en faktor tror jag är, börja titta på det här på 90-talet under lågkonjunkturen då, man satt med stora fastighetsbestånd i södra Sverige och istället för att riva dem så såg man möjligheter att fylla dem med nya invånare och då kom många jugoslaviska asylsökande till Sverige, flyktingar från kriget där då. Det gick relativt bra över tid kan man väl säga och då tänkte man på samma sätt när bestånden i övriga delar av landet, kanske mindre orter och sådär också. Stor väg, då ska vi bygga nytt, ska vi riva de här eller ska vi göra så att vi fyller på med nya människor? Och det tror jag har varit en faktor, faktiskt rent bostadspolitiskt. Men sen också naturligtvis ideologiskt att man har sett ett stort värde i att Sverige har varit öppet och välkomnande och så. Men man har inte intresserat sig särskilt mycket och det är ju därför Katarinas intervjuperson här, den här kvinnan i Lagersberg, är så intressant därför att hon sätter ju fingret på det här. Man måste ju ha en plan för hur människor ska komma in i ett samhälle, ett robust samhälle och att man inte sätter dem i skiten, men det är som att intresset har liksom för de som har kommit till Sverige har falnat väldigt snabbt, precis som hon säger.
Mm, och de här skyddsfaktorerna som man hade kunnat balansera upp de här ökade riskerna som vi ändå var beredda att ta i och med en större öppenhet. Vad hade det kunnat vara då?
Ja, men att behålla kontrollen över bostadsområden i Sverige. Men när man i början av 90-talet i en frihetsreform bestämde sig för att asylsökande skulle få etablera sig vad som helst i landet. Och det var ju en fin tanke eftersom jag då tänkte att man skulle bygga på familjeband och släktband och så här. Att man skulle lätta komma in i samhället på det sättet. Så blev det ju tvärtom en perfekt grogrund för ökad segregation. Friskolereformen i dess alla steg har ju också i liksom valfrihetens namn förstärkt segregationen på många sätt. Och sen naturligtvis det också om man bara se till numerären och det är lite det jag intresserar mig för på senare tid som man är också inne här att det finns sociala problem överallt, det finns en liten andel som är liksom nästan ska jag säga predestinerade för kriminalitet därför att man saknar impulskontroll och man har massa individuella faktorer och det där är inget större problem ifall det är en liten andel men blir den andelen tillräckligt stor och då kanske det räcker med 20, 25, 30 personer över ganska kort tid så bildar det en bas för ett kriminellt nätverk. Och då har man en magnet liksom för en annan livsstil, en subkultur som kommer att dra in även opportunisterna som annars inte själva hade varit intresserade eller kanske ens kapabla att bygga upp ett kriminellt gäng.
Manirel, vi hörde ju Peter Torstensson beskriva hur det var då på Järvafältet när han jobbade där. Jag räknade lite snabbt, det var alltså 3% bara som hade varit i kontakt med polisen av alla de här ungdomarna, eller alla mellan 0 och 20 år var det då. Och 3 promille som utgjorde de här mest aktiva. Man tycker ju att ett samhälle borde kunna klara av att hantera så pass få andelsmässigt ändå.
Andelsmässigt, ja. Men antalsmässigt på en liten yta blir det jobbigare. Om 3% av befolkningen i Malmö är lite stökiga så är det ganska många personer. Men det är utspritt över hela Malmö. Det finns många resurser. Skolor, socialsekreterare, politiska hanterare. Men har 300 personer i Rinkeby som är stökiga, då är det väldigt få poliser, skolor, socialarbetare som ska hantera dem. Och det är där tror jag att skon klämmer lite grann. Vi har så starka koncentrationer av sociala problem till vissa platser att det växer upp stora grupper som blir svåra att hantera när de är där på sån plats.
Nej, men av det skälet är det ett mindre hot när det här nu sker då på mindre orter trots allt, som ändå är större än Rinkeby exempelvis. Om vi tar Eskilstuna som exempel, det är ändå 80-90 100 000 som bor där.
Det är ett mindre hot i den mån som man har en tillräckligt stor resurs för att hantera det. Men jag tror att Eskilstuna är en ganska stor stad. Där finns det ändå en utbyggd verksamhet. Det är mer som det skulle jag säga. Det är mer som att hantera Rinkeby i Stockholm eller någonting. Men när vi är nere på de betydligt mindre orterna, som jag pratade om här, Åmål som nämndes tidigare till exempel. Ja, då har kanske inte så många poliser där. Och då har kanske inte så många poliser med den inriktningen framförallt. Det finns inte de resurserna. Och då blir det jobbigare att hantera. Och det är just det här, vi måste väga hur stora problemen är eller kan bli mot hur stor resurs vi har för att motverka dem. Och det är där någonstans som problemen uppstår. När vi inte har nog med resurser för att hantera dem.
Och hur ser den balansen ut just nu då? Vi hörde ju vad Peter Torstensson sa, att han tyckte det var en väldig obalans mellan problemen och resurserna för att bemöta problemen. Vilken är din bild från det perspektiv som du har?
Ja, nej, jag håller med. När vi börjar få den här typen av problem i mindre orter, då kommer det vara väldigt tufft att hantera dem. För vi har inte några stora grupper med områdspoliser. Vi har inte poliser som är vana vid att utreda den typen av brott på samma sätt. Det kommer att vara svårare att hantera.
Finns det någon risk för att människor till slut då tar lagen i egna händer? Det där har ju talats om som en risk länge, men jag har i alla fall sett väldigt få tendenser till det så här långt.
Ja, risken finns ju säkert, men jag vet inte, det är svårt att spekulera i.
Katarina, du har ju följt den här frågan jättelänge på olika sätt. Nu fokuserar du väldigt mycket på din serie då för 9 år sedan, men du har ju som du själv sa varit ute mycket. Vad skulle du säga majoritetssamhällets känslor kring den här problematiken som nu växer på många håll? Hur ser den ut? Hur oroliga är människor du möter och vad säger de?
Jag tänker det är ju väldigt intressant med de här mindre industriorterna som har haft det stora flyktingmottagandet framförallt efter 2015. Och deras utmaningar, för precis som Lasse Wierup säger så fanns det ju väldigt mycket bostäder. Jag tänker till exempel på Fagersta som är en mindre sån industriort. Där, som jag också gjort reportage om, som inte var med i just den här serien, Det delar i Sverige då. Men Fagersta, man har haft en industri som har blivit allt mer högteknologisk. Den behöver färre och färre personer. Och så flyttar det in jättemycket personer som inte har så hög utbildningsnivå eller har jättestort med språket. Alltså jag tänker att den stora faran, det är ju de här mindre industriorterna i Sverige. De är jag faktiskt allra mest orolig för. Just därför för att i de stora städernas utanförskapsområden så finns det ändå servicejobb. Men den stora utmaningen är ju de mindre industriorternas deras utanförskapsområden. För det finns inte jobb, och sen är det den här kombinationen med att industrin är så högteknologisk och det finns inga enklare servicejobb. Så där finns en enorm utmaning. Och det fylls ju bara på hela tiden. För många av de här personerna har ju bott till exempel i Täby och Nacka under sin etableringsperiod under 2 år. Och sen så får de inte lägenhet där. Så då studsar de tillbaka till exempel Fagersta där de har suttit i flyktingförläggning innan. Så att de här områdena fylls ju bara på. Jag har pratat en gång med Jan Jörnmark som är ekonomiskt oviker och håller på mycket med boende och bostäder i Sverige. Och han säger att om vi någon gång får Detroit i Sverige, då kommer vi få det i någon av de här mindre industriorterna. För där finns hela det här, den här jordmånen för att det här totala utanförskapsdepressionen kommer att växa fram. Så jag är väldigt orolig just för mindre orter med stort flyktingmottagande. Väldigt få industrijobb kvar som är superhögteknologiska, som de måste vara CNC-operatör för att kunna ta. Och sen nästan inga andra jobb och massa tomma lägenheter som folk bara fyller på. Där finns ju verkligen en tickande bomb för mig.
Mm. Nu har vi pratat en del, eller egentligen har flera varit inne på det, inte minst Torstensson i början då, att det här har ju beskrivits. Du beskrev det ju, och jag var ju med i den där satsningen också. Det är ju inte så att det inte har berättats att den här utvecklingen är på väg. Katarina, till att börja med, vad har du sett av åtgärder då? Att man verkligen har försökt att möta det här när problembeskrivningarna kommer, till exempel i media, till exempel från dig?
Nej, men just när jag gjorde den där serien, det delade i Sverige då för 9 år sedan, då, jag menar, jag fick ju pris för den, och Eko-redaktionen har verkligen gynnat mig, och så jag har inte blivit stoppad på något sätt. Men det är klart att just de åren så var ju debatten, den generella debatten, det var väldigt lågt i tak. Det var väldigt svårt att prata om att de som kom hade låg utbildningsnivå och vilka jobb skulle de kunna ta på en väldigt högteknologisk arbetsmarknad. Det var lite tabu att prata om det, och det var ju, man kunde inte prata om volymer, och det var många olika saker som var väldigt känsliga liksom, de här åren.
Men är det det som är, för det är ju en fråga som vi har tjatat mycket om, får man säga, och alla tycks mer eller mindre överens numera, nästan i alla fall, om att vi borde ha pratat lite öppnare och varit lite mer nyfikna och sådär. Är det så enkelt att det var ett låg som en våt filt över debatten, och man ville inte bli utmålad för att vara främlingsfientlig eller vad det nu kunde handla om? Är det det?
Alltså jag kan ju känna det själv, att jag tycker att det var så de där åren, och det har väl sina olika orsaker. Det som gör mig frustrerad, det var ju att människor som bodde i de här områdena, som Persa, som tusentals andra människor, och många som jag pratade med också, varnade för den här utvecklingen. De som bodde i områdena sa att det här kommer inte funka. Vi har barn som inte går ut utan med fullgoda betyg. 50% av klasserna går ut utan fullgoda betyg. Folk kommer inte i arbete. Det är låg utbildningsnivå. Segregationen växer. Vi vågar inte gå ut på gården och tömma soporna. Alltså alla de här människorna som bodde i områdena varnade ju för det här redan för 10 år sedan. Och egentligen faktiskt för 20 år sedan. Men det har varit svårt att liksom föra en diskussion om det här. Jag vet inte vad det beror på. Jag har kunnat göra det på Sveriges Radio, men det är som att
Diskussionen är ju en sak då, och den kan väl vara viktig, men man är ju äldre, det viktigare är ju faktiskt vilka åtgärder som vidtas då. Vad tycker du att du har sett då? För som sagt, varningssignaler har funnits som en negativ utveckling på det här området. Har det gjorts någonting som funkar och som man kan ta efter på andra ställen?
Bra fråga. Det har definitivt gjorts mycket, och särskilt på den polisiära sidan som jag har bra koll på, så görs det ju väldigt mycket i våra utsatta områden. Men det där är också ett problem ibland, för det innebär ju att man lägger all sin kraft på gängen som skjuter i de utsatta områdena, och då har man inte kraft över någon annanstans. Och det tror jag lite grann är ett problem, och det där är något som har diskuterats inom polisen, inte minst från de områden som känner att de får skicka poliser till storstäderna för att kämpa mot skjutningar. Men det är också ett problem som gör det svårt att hantera den här ökningen av problem i mindre orter och på glesbygd till och med.
Så under tiden man släcker bränder och kanske startar ett rimfrost i Malmö då, för att liksom göra skillnad där, så pågår samma utveckling obevakat då kanske på andra håll, och sen så får man ännu större problem sen då?
Ja, lite så. Och det handlar dels om glesbygd och småstäder, men också om halvfattiga områden i våra storstäder som kanske är på väg att bli utsatta områden, men där man inte riktigt har kraften att jobba lika hårt mot dem. Ni vet att polisen lokalt, de brukar ofta försöka prioritera de här områdena också, men det är ändå så att det blir tufft att få resurserna att räcka. Man måste prioritera var man ska satsa sina resurser.
Lasse Wierup, du tillhör ju också de som nyktert och ganska lågmält ändå har rapporterat om det här under lång tid. När du ser hur reaktionerna har blivit från de som ska vidta åtgärder och de som ska agera på det här helt enkelt, Vad har du sett på lite längre sikt? Vad har man gjort och vad har funkat och vad har man inte gjort som man borde ha gjort?
Problemen måste bli väldigt stora och allvarliga, uppenbara, för att man till slut då ska besluta med åtgärder, och då är ju tiden en sån viktig faktor. I min senaste bok Gangsterparadiset så kunde jag se att ett kriminellt nätverk kan formas på 4-5 år, går från ett ganska harmlöst pojkgäng till en brottsorganisation som är kapabel att begå dödligt våld och ska vi säga tysta ett område och utgöra ett stort samhällshot. Den där faktorn tror jag att man har underskattat. Visst, lagstiftningsarbete tar ganska lång tid, men när man ser att det kan dröja 10, 12, 15, 20 år innan man till slut få på plats de åtgärder som man har funderat över och övervägt och kanske kompromissat fram en liten halvmesyr som man visar sig inte funka, ja då händer det väldigt mycket. Då tycker jag det är intressant att jämföra med länder som till exempel Danmark, där man då tycker jag större utsträckning har gett akt på tidsfaktorn i kombination med numerären. Att ge det 4-5 år och ett visst antal individer, så kan du nästan med matematisk precision räkna ut vad som kommer att hända. Så det man kanske kan önska eller föreslå inför framtiden, det är väl att man då snabbar upp processerna också, höjer blicken och tittar på vad man inte vill se och då försöker komma fram till vad man ska göra, istället för att man hela tiden försöker agera mot en föråldrad problembild.
Mm. Manirel, en känsla som i alla fall jag får är att det har varit för lite och för sent hela tiden egentligen. Man gör saker, men man gör lite för lite och lite för sent. Och finns det någon slags prestigefråga också i att det är jobbigt att erkänna att vi har byggt ett samhälle som skapar den här typen av problem, och det vill vi inte ha, och därför så vill vi inte heller göra som i Danmark och säga, för de sa ju, vi har jättestora problem och nu ska vi verkligen drämma till. Finns det en sån faktor också, tror du?
Mycket möjligt, jag vet inte. Jag tror i alla fall vi är lite försiktigare som svenskar än vad danskarna är. De är lite sådär, de tar till och med storsläggarna och väldigt konkreta. Vi är lite mer, vi ska ta fram en plan och en strategi och nu ska vi sakta men säkert förbättra det här. Och det har väl både för- och nackdelar, men en av förklaringarna till att vi har varit lite långsammare än bland annat danskarna. Det tror jag. Sen är det som sagt också det här med prioriteringen, det är inte så lätt. Man måste välja bort någonting och det har vi sett själv. Beroende på vad som är aktuellt så ska polisen prioritera en det ena och en det andra. Just nu är det gängvåld igen, men om ett tag kommer säkert vara något annat.
Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta sista minuterna här med att ni ska få varsin fråga egentligen. Var befinner vi oss när det gäller det här om, låt oss säga, 10 år? Alltså om ni drar ut trenderna, vad ser ni för slags samhälle i det här avseendet i Sverige om cirka 10 år? Jag börjar med dig, Katarina. Vad tror du? Är det bättre eller sämre?
Ja, nu suckar jag här. Alltså jag är ju väldigt orolig. Men min pappa salig åminnelse, han sa till mig att vara orolig är att bry sig, sa han till mig. Och det har jag haft som någon slags devis. Och så kan man, ja. Nej, men så jag är orolig faktiskt. Jag är jätteorolig för att jag tänker att det är väldigt mycket också med kvinnorna. Att vi skulle, om man kan hjälpa kvinnorna att komma i arbete, att lära sig språket, så kan de lära barnen språket, så kan de klara skolan, så slipper de dra sig in i kriminella gäng. Alltså det finns ju där, det tycker jag, om man ska ha någonting som kokar ner till en lösning, så är det att hjälpa kvinnorna att klara det svenska språket. Men gör vi inte det, och nu har vi haft en stor grupp personer som kommer efter 2015 med små barn och så. Det kommer en ny kull när de växer upp om 10 år. Om inte vi har lyckats med de här mammorna och få dem i arbete och hjälpa dem med språkutvecklingen, då kommer vi ha stora problem när den gruppen kommer i tonåren. Så att jag tycker vi står i någon slags momentum nu om vi ska klara det här. Nu kan vi prata mycket mer öppet än vad man kunde för 10 år sedan. Nu kan vi prata om de här utmaningarna, och jag tycker att den politiska debatten är mycket bättre nu. Men nu gäller det att vi gör saker, för att annars så kommer vi se det här komma igen ytterligare och förvärras. Och det är min skräck.
Men ser du några tecken på som gör dig hoppfull då? Att nu gör man faktiskt de här sakerna som man borde ha gjort redan för 20 år sedan. Man får en ny chans med migrationsvågen 2015. Nu ska vi göra rätt. Liksom. Ser du att man gör det?
Ja, det som gör mig hoppfull är att man idag kan prata om att många kvinnor kommer till exempel med väldigt låg utbildningsnivå. Det kunde man inte göra för 10 år sedan riktigt i den allmänna debatten. Det kan man göra nu, och då kan man också sätta in resurser, och då kan man hjälpa dem och peppa och kanske ställa krav, men ändå ha förståelse för deras utmaningar och så vidare. Så det gör mig hoppfull. Men å andra sidan så känner jag att jag blir förtvivlad över den kriminalitet som folk varnade för 15 år sedan redan, att den är här, och jag vet inte hur man ska kunna bryta den. Jag är väldigt orolig också att vi kommer få mycket mer gated communities och att vi går mot ett liksom amerikanskt scenario på något sätt, där vi blir allt mer segregerade och är mer och mer rädda för varandra. Så att, ja, jag är oroad. Mm.
Manirel, om jag snävar av frågan till dig lite grann, för att då får den röra sig om liksom det polisiära. Kommer polisen att ha lyckats vända det här om 10 år och vi ser en förbättring?
Jag tror att polisen kommer att ha lyckats stabilisera det. Jag tror kanske att vi kommer att se en liten förbättring. Jag tror absolut att man kommer uppnå en förbättring i till Stockholm där det ser väldigt illa ut nu. Jag tror att Malmö och Göteborg kan fortsätta göra vissa framsteg. Men jag tror tyvärr också att vi kommer att se en liten försämring i de små orter som inte har fått den här resursförstärkningen och kapacitetsutbyggnaden och erfarenheten, inte minst, att jobba med de här problemen. Så sammantaget tror jag att i Sverige kommer det vara på ungefär den nivå vi har nu, kanske lite bättre. Men att det kommer skifta lite grann. Att till exempel Rinkeby kanske inte kommer vara lika fort drabbat i framtiden.
Utan istället då kanske medelstora och småstäder, helt enkelt.
Ja, kanske utspritt på flera olika ställen där man har inte lika kraftiga problem som Rinkeby, men där också förekommer.
Lasse Wierup, sista ordet till dig då. Du har ju som sagt följt det här länge. Vad tror du? Är vi på väg långsamt men ändå åt rätt håll? Kommer vi ha ett bättre eller sämre samhälle i det här avseendet om 10 år?
Jag tror att vi får nog vara beredda på att ligga på den här nivån åtminstone under väldigt lång tid, decennier framöver. Mycket talar nog tyvärr för att det också kan bli värre. Man ser ju, om vi nu isolerar det till det dödliga våldet, gängrelaterade dödliga våldet. Det som hände när man framgångsrikt tog bort topparna tack vare Encrochat-presenten från Frankrike och Europol, att man kunde hacka mobiler och så, blev ju att våldet ökade på ett sätt som egentligen inte var särskilt svårt att förutse. Det blir stökigare i den här miljön när man tar bort dem som har kontrollerat det. Och det man möjligtvis kan, det låter väldigt cyniskt, men hoppas på det är då att de kriminella själva kommer fram till att det är kontraproduktivt att kriga, ungefär som att Hells Angels Bandidos gjorde på 90-talet. Har man bara en uppklaringsprocent på 20-25% av det dödliga våldet, så är det inte staten som har kontrollen och kan inte avsluta konflikter eller sätta stopp för hämndspiraler, utan då kommer det istället att bli så att den kriminella världen strävar efter någon slags balans och jämvikt. Och det kan ju skenbart se bra ut statistiskt då, men det är klart att samtidigt så äter den organiserade brottsligheten sig in i samhället på ett djupare sätt då. Och det är någonting som jag tror man kan vänta sig och behöva ta höjd för.
Till sist, tror du att vi kommer att höra fler poliser som Peter Torstensson lite grann flaggade för, som går ut i den allmänna debatten och mycket tydligare säger hur problemen ser ut?
Det ser vi ju hela tiden nu. Jag skulle säga att dammluckorna håller på att öppna. Svenska Dagbladet hade ju igår ett otroligt drabbande exempel på hur mordutredare kliver fram och säger att kompetensen är för låg. Vi kan inte hantera de här utredningarna som ledningen säger att vi ska göra, politiken förväntar sig att vi ska göra. Så att, jag tycker nog man kan se att det här håller på att bli ohållbart för polisledningen och även justitiedepartementet att försvara den ordning som finns idag.
Säger Lasse Wierup, författare till flera böcker om gängkriminalitet och dessutom kriminalreporter på Dagens Industri. Stort tack för att du var med, och tack också till Katarina Gunnarsson, reporter på Sveriges Radio Ekot, och Manny Jirell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Tackar.
Tack.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.